Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux.
Nu får jag äntligen efter ett år träffa Elin Karlsson Hoffman igen, som ju förra året intervjuades här till taltidningen.
Mm, det känns jättekul att det blir en uppföljare. Det är ju väldigt länge sedan vi träffades, så jag har ju hunnit med så himla mycket sen sist, så det känns kul att det blir en till. Ja, också kul att du vann det här priset. Det var ju jättekul, eller vi, du.
Du och jag vann, ja. Guldkassetten.
Så himla kul.
Hur kändes det då? Vi har inte hunnit prata sedan dess.
Nej, men det kändes jättekul. Alltså det är kul att folk lyssnar och uppskattar det reportaget, för det är så himla viktigt. Och så jag känner ju som att, men oj, är det verkligen folk som bryr sig om min historia liksom. Så det kändes jättekul.
Mm. Hade du blivit intervjuad förut? Hur var det där?
Nej, verkligen inte. Och jag trodde ju att vi skulle ha en papper och penna intervju, så jag blev ju som helt oförberedd. Men så det var första gången jag blev intervjuad.
Ja, du gjorde det väldigt bra. Berörande historia. Och jag tänker att många av taltidningens läsare är nu nyfiken, för du hade ju ett spännande program framför dig för året. Och först gav du dig iväg till Costa Rica.
Mm. Ja, jag får ju till Costa Rica och planen var ju då att surfa, för att det har alltid varit min största dröm. Och ja, men som jag sa, jag vill ju inte att min synskada ska hindra mig från att göra det jag vill göra. Så de på surflägret var väldigt snälla och de tog sig an mig. Och, för jag berättade ju för dem att jag ser inte så bra, att det här kanske, för det är ju väldigt farligt att surfa när man inte ser så bra. I och med att alla liksom tecken görs ju via... Jag menar, så man gestikulerar ju med händerna om det är fara eller om man bör fara ditåt eller hitåt. Men de tog sig an mig och hjälpte mig och det var helt otroligt. Det var en sån himla otrolig känsla och det var bara några få gånger som jag kände att det faktiskt var... Ja, men att jag kunde bli lite ledsen för att jag inte hade samma förutsättningar som alla andra. Då jag liksom kände att oj, nu tappar jag bort min coach, och så såg jag inte riktigt vars alla får och så... Ja, men det var som jag grävde som bara ner mig lite i att jag inte riktigt har alla förutsättningar. Men sen försökte jag bara skaka av mig det och så gick det jättebra. Och jag hade så himla kul, jag träffade så många fina människor, förstående människor. Och jag har upplevt så många fina saker och det känns så himla kul att jag inte liksom har fastnat i den här onda cirkeln. Att jag låter det här hindra mig, utan att jag även tar mig an allting och tar mig an stora utmaningar och... Gör sånt som jag verkligen vill, fastän det kanske blir lite extra svårt.
Du skulle åka sån där zipline genom djungeln också.
Det var ju jätteläskigt, men det var en riktig adrenalinkick.
Kan du förklara vad det är för något?
Mm, då var vi ute i djungeln då, och så sitter man fast i som en sele. Man har ju benen och så runt hela kroppen egentligen. Och hjälm och värsta utrustningen. Och så just den ziplinen var den längsta och högsta i Costa Rica. Så man är fast i en jättelång kabel typ. Och så åker man i den genom djungeln. Och det var ju som, först åker man ett stopp och sen ett till stopp, eftersom att den är så lång. Och så de som jobbade där, de stod ju som och tog emot den. Och så visade ju de liksom med händerna om man skulle prova bromsa själv. Eller om de skulle liksom bara ta emot den. Men det hade ju inte jag någon aning om. Jag såg ju absolut inte det. Så jag åkte ju som bara in i de där som jobbade där hela tiden. Men det gick jättebra ändå. Det var bara, de skrattade åt det och jag förklarade ju att oj, förlåt, jag ser inte så bra. Och så sen när man hade som åkt alla dem, vilket var helt otroligt. Då kunde man göra ett som heter Tarzansving. Då det känns som att man typ sitter i en lian. Och så håller man som fast i den och är fast liksom... Man sitter fast i den. Och så sen så släpper de en och så far man liksom jättelångt ner och liksom svingar jättelångt. Och det var bara så himla kul. Alltså, otrolig upplevelse.
Mm. Jag började ju följa dig på Instagram och har ju då sett de här magiska bilderna från Costa Rica. Kan du beskriva lite grann hur det är där, hur det ser ut och vad det finns liksom?
Mm. Så det var ju ett helt otroligt klimat. Alltså det var ju verkligen djungel. Och alltså de små samhällena som vi var i, eller städerna, allt såg ju så himla gammalt ut. För det är ju liksom, det är ju verkligen inte så modernt som det är här. Och känslan där var liksom att man gick barfota hela tiden, även om man skulle in på typ något café eller så. Alla gick liksom barfota och var väldigt avslappnade, väldigt avslappnad stämning. Och jag försökte verkligen anamma den. Och dels var det så himla fint också, liksom stora vackra stränder, jättehärlig djungel och ja, men bara så himla fint. Och sen åkte vi till Panama i 5 dagar och där var vi på en jättefin ö som hade värsta, alltså jättevita stranden. Det var så himla fint, det var verkligen overkligt. Och där var det ungefär, i Panama var det ungefär samma känsla som i Costa Rica, att alla var verkligen väldigt avslappnade. Och jag försökte som sagt anamma det och tänka att liksom, allting är inte hela världen, och liksom ta en dag i taget och inte gräva ner sig i något problem. För att alla där var verkligen så att de, men om det var någonting, de skakade av sig det och tänkte att, ja men vet du vad, det är faktiskt inte hela världen. Livet går vidare, har man inga pengar, man löser det, har man något annat hänt, det löser sig. Alltså, de var verkligen så himla avslappnade och jag älskade det. Så jag försökte verkligen få med mig den livsstilen hem lite grann, att liksom bara bli lugnare och inte stressa över sånt som egentligen inte är hela världen.
Ja. Och du berättade att du skulle åka med en kompis, men att kompisen skulle sen åka hem och du skulle vara kvar själv.
Mm, precis. Jag åkte med en kompis de första 2,5 veckorna och så åkte vi runt lite i Costa Rica och sen i Panama då. Och det kändes ju väldigt tryggt att liksom ha henne som kunde, ja men en trygg punkt. Hon ser fullt bra och kunde lite spanska, så det kändes väldigt bra. Men sen så åkte hon hem då jag åkte till Santa Teresa och så skulle vi, eller vi åkte dit tillsammans först, men sen skildes vi åt för att jag skulle ju då på surfläger där i 2 veckor och sen skulle jag ju då åka hem själv. Men så det kändes lite nervöst, men det gick jättebra. Jag träffade väldigt många fina personer på surflägret och sen så var det så himla kul för jag hade bokat flyg fel dag när jag skulle hem, så jag skulle ha en extra dag då i Santa Teresa, men då tänkte jag att då kan jag lika gärna åka till San Jose, huvudstaden då, där jag ändå ska flyga ifrån. Men då tänkte jag, då skulle jag bara vara där själv och göra ingenting. Men då skrev en kille till mig, en som vi träffade i Porto Viejo den första tiden, som blev kompis med. Han var från Belgien. Då skrev han att han är ju där, så jag bara, men gud vad kul. Så då fick jag som en extra dag med han och träffa han igen. Och jag insåg ju då att jag klarade mig ju väldigt bra själv, även om det är svårt och läskigt att vara ensam. Men det, alltså man klarade sig ju väldigt bra, märkte jag, och det kändes otroligt.
Jag tänker det här med synen när man kommer till en främmande plats. Hur var det liksom att orientera sig och så?
Det var väldigt läskigt i början. Det gick ju bra allt såklart, men det kändes lite läskigt för att när jag är hemma eller när jag är typ i Stockholm och hälsar på kompisar eller på sådana ställen där jag brukar vara och liksom, som jag kan utan till, så känns ju allting fullt okej. Men nu var det ganska läskigt för att jag, men och liksom inte, ja men veta hur jag ska hitta rätt, för jag kanske kan läsa Google Maps, men jag kan ju ändå inte riktigt se typ om jag ska följa skyltar eller någonting sånt där, eller om jag ska ha något typ riktmärke att just det här kaféet har jag varit på eller så. Det blir som ändå, det blir lite rörigt allting, och så sen är ju jag som van med att alltid ha någon kompis med mig, alltså någon trygg punkt som jag liksom kan, ja men vi åker till ställen tillsammans och jag känner att jag har alltid den här kompisen, så behöver jag som inte se så bra själv, för att det gör min kompis åt mig till exempel. Så har jag frågat väldigt många människor om hjälp om jag, alltså när jag ska resa vidare själv, har jag liksom frågat dem om hjälp om jag behövt det. Så jag har som lärt mig anpassa mig. Men det, ja, det var lite tjorvigt i början. Förut var jag väldigt blyg och tillbakadragen och skulle aldrig komma på frågan om främling om hjälp eller så. Men nu kan jag det, så det känns bra.
Ska vi göra en liten kort sammanfattning då för de som inte har hört reportaget? Då kan man ju gå tillbaka och lyssna. Det finns ju som i arkivet. Det heter Elins dröm som nu då är uppfylld. Kan du berätta lite kort om din ögonsjukdom?
Jag har ju då haft Lebers sjukdom sedan jag var 19 och nu är jag 25. Så det har ju ändå pågått ett tag nu. Och i början blev jag ju då nästan blind och var det i, kommer jag inte ihåg, kanske 1-2 år var det som värst. Och sen blev det bättre, men det var jätteläskigt när de inte visste vad det var först och sen och inte veta om jag skulle få tillbaka min syn eller inte. Och sen så fick jag medicin och så fick jag tillbaka lite av min syn så som det är nu. Vilket känns, alltså just nu känns det okej när jag tänker tillbaka på hur dåligt jag såg i början. Så, men det är liksom, det är väldigt svårt för mig att läsa en bok och jag får absolut inte köra bil till exempel. Men det är lite bättre på nära håll. Vilket jag märker lite tjorvigt nu, för nu håller jag på att plugga upp min gymnasiebetyg. Och jag har ju maxad zoom på datorn som det blir, men det känns ändå att det är lite svårt. För just det, i den här sjukdomen är det också så att om jag tittar rakt fram så är det allra som suddigast i mitten. Vilket gör det väldigt svårt, har jag märkt nu när jag ska läsa en text, och så blir det som att jag inte riktigt får med allting. Jag måste som sitta och vinkla huvudet och läsa åt sidan typ. Så det är lite tjorvigt, men ja, det går.
Men när du tittar på mig som, vad ser du då?
Ja, alltså jag ser ändå dig ganska tydligt, men väldigt suddigt. Alltså jag har svårt att se vad du har för färg på ögonen till exempel. Och om du skulle ha typ en finne så skulle jag inte se det. Så det är som, i mina ögon har alla perfekt hy, så det är ju kanske bra.
Men när du är ute och går liksom där med bilar och gator och saker som är i vägen?
Mm. Jag har lärt mig att vara extra försiktig när jag ska gå över vägar. Men saker som är i vägen och sånt kan jag vara... Alltså jag utifrån ser jag ut som en väldigt klantig person för att jag går ofta in i saker och snubblar och sånt. Och det är ju bara för att jag inte ser. Och så tycker jag att det är ett problem att om jag går förbi folk som jag kanske inte känner jättebra, så kan jag sen få höra, oj men jag gick ju förbi dig och vinkade men du såg inte. Och då blir jag så här, nej gud förlåt, jag är inte otrevlig, det är ju bara det att jag inte ser. Så det är lite jobbigt, och så kan det ta ett tag innan jag kanske ser att, oj ja men det var ju du. Så det tycker jag är lite jobbigt, lite pinsamt ibland, men de flesta vet ju att jag inte ser så bra. Och sen, ja men jag, som sagt, jag jobbar ju stenhårt på att det inte ska stoppa mig från att göra det jag vill göra. Och på somrarna brukar jag cykla, men även skata. Jag har en longboard. Och nu i somras när jag skulle fara till min pappa, då kraschade jag för jag åkte på en ojämn väg. För jag såg ju inte så bra. Det gick bra, det var bara det att jag skämdes lite grann för det var en som såg. Men det är inte så lätt när man inte ser. Så ja, utifrån ser jag nog bara väldigt klantig ut. Men det går bra.
Men det här med vit käpp, det är ingenting som du vill sätta igång med?
Nej, alltså dels för att jag inte tycker riktigt att jag behöver det. För jag tycker att jag klarar mig väldigt bra även om jag ser lite klumpig ut bara. Men annars, jag tycker inte att jag har riktigt nog dålig syn för att behöva det. Eller så är det bara så att jag tänker att jag kan klara mig själv, men, vilket jag gör. Men så, ja, jag tycker att jag klarar mig bra utan.
Du har ju jobbat här i Piteå på pensionatet. Vad gjorde du där?
Mm, precis, jag har jobbat lite där också nu när jag kom hem från Paris i sommar. Och nu i sommar var jag mest på bageriet som vi har öppnat. Och så har jag varit lite i restaurangen och lite på städ, eftersom att det är ett bed and breakfast och restaurang och då bageri. Det jag tycker kan vara lite svårt är när jag jobbar i restaurangen som servitris. För att ja, men det kan vara så här, jag menar, att jag tycker att jag har svårt att hitta tillbaka till vem som skulle ha vad för att jag inte riktigt ser. Eller när jag ska hälla upp vin, det tycker jag är jättesvårt. Det är när det liksom är dålig belysning i restaurangen, det ska ju vara lite mysbelys och då ser man inte så bra. Men det har gått bra, det är ju bara det att jag har hällt upp kanske lite för mycket vin och så har jag förklarat, liksom skämtat med gästen och liksom förklarat att ja, men jag ser inte så bra men hoppas det blir bra ändå. Och så har det gått bra. Och när jag är på städ, så, alltså när jag städar rummen, då har jag och min chef kommit överens om att jag får bara vara extra noga och verkligen städa allt, även om liksom just det hörnet kanske inte behövde putsas. Men det är lika bra att jag verkligen gör rubbet och är jättenoga. Och det gör ingenting om jag tar väldigt lång tid på mig, för att det ska ju funka för mig också såklart. Och det har gått bra. Det går det.
Mm. Så det låter så lätt allting för dig. Jag tänker som att jag vet inte ens om jag skulle våga hälla upp ett glas vin på en restaurang åt någon. Även om jag ser.
Mm. Nej, alltså det har känts lite läskigt. Men alltså jag har haft så himla fina kollegor och chefer som har varit väldigt förstående och verkligen velat jobba så att det ska gå bra för mig att jobba där också. Och det, ja men det känns helt otroligt. Och ja men nu när jag har varit i bageriet, det har också gått jättebra. Vi har liksom förstorat i skärmen på kassan så att jag kan ta den. Och några gånger har jag tyckt att det känns lite läskigt. Och typ, för i sommar har vi haft uteservering på bageriet. Och då har jag ibland bett mina gulliga kollegor att kanske gå ut med mat. Om någon har beställt en grillmacka. För då känner jag att jag kanske inte riktigt ser vars den personen satte sig. Och så känner jag inte riktigt att jag vill irra omkring där. Och så. För, alltså ibland... Det, det låter lätt, men ibland hamnar jag också i en sån här liten ångestdipp, att jag blir lite ledsen för att jag har den här sjukdomen och att jag alltid kommer ha den. Men för, alltså, de flesta gångerna försöker jag bara skaka av mig det och tänka att det löser sig.
Du är ju helt enastående. Jag är jätteimponerad av dig, och det är ju många andra också. Verkligen. Men du får ju iväg sen till Paris efter Costa Rica.
Det gjorde jag. Jag tog mitt pick och pack och for till Paris i början av februari för att plugga franska på en skola där. Och, för att jag läste franska i skolan och jag alltid ville lära mig franska igen. Och så sen löste det sig så bra att jag kunde hyra en lägenhet av en bekant. Så då tänkte jag att ja, men det är ju toppen, då måste jag ju åka. Och jag var så himla nervös innan jag skulle fara, för att jag tänkte ju liksom, jag blev så här, men vad håller jag på med? Hur tror jag att jag ska kunna gå i skola och lära mig franska när jag knappt ser någonting? Och Paris som en sån stor stad, hur ska jag lära mig, hur ska jag kunna ta tunnelbana? Så det var liksom 1000 tankar, men allting gick ju jättebra såklart. Det här med tunnelbanan kom jag in i väldigt snabbt, men det var mycket det här med att jag fotar, filtar och zoomar in och blir så här, ja okej, det är dit jag ska. Jag har också bett folk om hjälp när jag behövt det, och skolan gick också bra. Jag tog platsen längst fram så jag skulle se på tavlan. Jag gjorde inte alltid det, men då förklarade jag för min lärare att jag har en synsjukdom, så det här funkar inte jättebra för mig. Så istället för att anteckna det som stod på tavlan så tog jag ofta en bild och zoomade in och antecknade sen. Så det gick väldigt bra, men det var nervöst och svårt ibland, men jag är väldigt glad över att jag gjorde det, för jag kände att jag insåg då hur mycket jag faktiskt kan göra själv, fastän jag inte har de bästa förutsättningarna. För jag åkte också dit helt själv, och det var det som kändes mest läskigt, men allting gick förvånansvärt bra. Så det var så himla skönt. Ja.
Makalöst. Nu har du inte varit hemma så många månader, och här står väskorna redo att packas igen. Var ska du nu, Elin?
Nu ska jag till Australien. Det var en liten spontan idé. Planen var att fara tillbaka till Paris för jag trivdes så himla bra där. Men nu blir det Australien istället på obestämd tid. Jag ska fara med ett sånt visum där man kan jobba också. Så min plan är att åka till Sydney. Jag har en biljett dit och jag bokar hostel. Och mer än så har jag inte gjort. Jag kommer att ta det mesta på plats. Jag ska söka jobb och söka lägenhet. Och ja, det här känns ju också jätteläskigt. För att nu kommer jag behöva vara så här självständig igen. Och dels att jag ska jobba där. Det känns lite läskigt, för jag insåg att oj, det är ju nog svårt att hitta jobb här. Hur ska jag kunna hitta någonting där? För nu har jag ju varit på pensionatet så länge och känner mig trygg och bekväm där. Men nu ska jag kasta mig ut i jobbsökandet i en storstad i Australien. Och sen är planen då att resa vidare och upptäcka och göra så mycket som möjligt. Ja, och jag tror att det kommer gå bra, men det känns väldigt nervöst. Just nu tycker jag att mitt absolut största problem är när jag sitter på flygplanet och har hittat på rätt flygplan och sen ska jag gå upp och gå på toa, och så tänker jag, hur ska jag hitta tillbaka till min plats? Det är så mina tankar går, så jag övertänker väldigt mycket och inser att det är ju faktiskt mitt sista problem, alltså mitt minsta problem. Jag kan ju faktiskt säga till dem bredvid att, vet ni vad, om ni ser mig, hojta, för jag hittar inte tillbaka till min plats då. Så det är så tankarna går, väldigt mycket övertänkande just nu och stress och nervositet, och det känns skitläskigt, men jag tror att det kommer bli bra. Det kommer bli ett väldigt stort äventyr, och jag har fortfarande de här tankarna att jag vill verkligen få ut så mycket av livet som möjligt, för att min mamma fick inte leva, så varför ska jag sitta här och deppa i min lägenhet i Piteå? Även om allt känns väldigt svårt och som stora utmaningar, så fick ju inte hon leva, så då tänker jag att då måste jag ju få leva för henne. Så det är därför jag känner att jag vill verkligen upptäcka och göra och se så mycket som möjligt, även fast det är svårt.
Och din mamma dog i cancer, det kunde man höra i förra programmet.
Precis, hon gick bort i cancer för ja, nästan prick 3 år sedan. Vilket var väldigt jobbigt, och då kände jag ju som att livet var ju nog jobbigt redan, men då kände jag att då ville jag inte göra någonting. Då kände jag att nu kommer jag bara gräva ner mig här, och så kommer det kännas för alltid. Allting kommer vara jättehemskt, alltid. Men så var det ju inte såklart. Livet går ju vidare, och jag tror att hon hade velat att jag skulle göra allt det här, även om hon hade varit väldigt nervös. Min pappa är ju väldigt, väldigt nervös, så han får väl vara det för båda de två. Men, ja.
Jag tror din mamma hade varit jättestolt över det, Elin.
Jag tror också det, och jag tror och hoppas det. Och jag tänker att hon är ju med mig alltid. Så jag tror att det blir bra det här.
Vad har du egentligen för förväntningar nu på Australien? Vad tänker du? Nu har du åker du till tredje världsdelen. Du har varit i Centralamerika och så i Europa och så ska du till Australien.
Jag vet inte riktigt. Jag försöker att inte ha några förväntningar alls, men jag tänker att det kommer stärka mig ännu mer det här. Att jag kommer lära mig alltså att jag kommer bli väldigt bekväm i mitt egna sällskap och jag kommer lära mig att jag kan klara mig själv ännu mer. Och jag tror att jag kommer träffa så många himla fina personer och få nya vänner och ja, men jag tror att jag kommer få se så himla fina, underbara platser och göra så mycket kul. Så det är väl som det jag förväntar mig. Och jag tror att den här resan kommer att stärka mig väldigt mycket och göra mig väldigt självständig. Och jag tror också att det många gånger kommer vara svårt och frustrerande, men jag tror att jag kommer lösa det bra, tror jag. Jag är väldigt optimistisk till det här.
Ja, vi lär ju få träffas igen då. Du kommer tillbaka. När kommer du tillbaka, Elin?
Ingen aning. Jag har en enkel biljett och så ser jag väl. Det beror helt på hur jag trivs, om jag lyckas hitta något bra jobb eller om jag får extrem hemlängtan, vilket jag inte tror att jag kommer få, men det beror på. Men jag tänker väl ett halvår till ett år, kanske. Vi ser väl.
Vilket slags jobb tänker du att du ska sätta igång med Australien?
Jag kommer söka lite vad som helst, men det beror ju absolut på vad jag känner att jag kan göra och vad de känner att jag kan göra. Men som sagt, det är ju svårt för mig. Jag kan ju som inte stå i kassan. För jag har tidigare tänkt att butiksjobb borde ju gå bra. Så jag kommer söka det och så ser vi vad de kan erbjuda. Caféjobb kommer jag också söka och se om jag kan vara servitris på något sätt. Och typ jobb på hostel och hotell, kanske som städ eller sånt. Så lite sådana, men jag kommer söka så mycket som möjligt. Men i de kretsarna kommer det vara. Jag tror nog att jag önskar som mest att jag kommer komma hem sen och känna mig 1000 gånger starkare och nöjd och stolt över mig själv. Att jag liksom har klarat det och att jag inser att jag kan leva alltså med mig själv och liksom verkligen ta mig an sådana här utmaningar. Det är väl som det jag tänker med det här. Och så sen att jag kommer få uppleva så mycket som möjligt, så mycket kul som möjligt, tänker jag.
När du blickar lite framåt, har du börjat kristallisera sig vad du vill göra i framtiden som?
Det är ju svårt, men jag tror också att det hör väl som till med att vara 25 och inte riktigt veta. Men jag har börjat plugga upp min gymnasiebetyg nu så att jag kan plugga sen. Och det går ju, ja men det går ju sådär. Men jag tänker att jag ska plugga upp dem för att sen hade jag velat plugga socionom och jobba på behandlingshem sen. För att jag vill jobba med någonting, alltså jag vill hjälpa människor, men jag kan ju inte bli typ sjuksköterska eller brandman eller något sånt för att ja, men det går ju inte för min syn. Men sen tänkte jag att om man pluggar socionom så kan man ju hjälpa folk på sånt sätt. Så jag tror att det skulle passa mig väldigt bra och vara väldigt givande.